Jag tänkte, jag har en bibeltext från Psaltaren som jag tänkte vi ska läsa tillsammans. Och jag har faktum gjort hela min predikan enbart utgående från Psaltaren idag. Jag har studerat den in i nattetimmaren, så alla mina bibelverser idag är bara från Psaltaren. Jag tyckte det var en intressant utmaning att ta. Och nu vill läsa tillsammans psalm 86, om vi har den på skärmen. Yes. Vi behöver inte läsa en bön av David, det på något sätt säger sig själv. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig. Du är betryckt och fattig. Bevara min själ, ty jag är din. Du min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Var mig nådig, Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön, lyssna till mina böners ljud. Jag ropar till dig på nödens dag, ty du ska svara mig. Herre, ingen är lik dig bland gudarna. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta i detta enda, att jag fruktar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Ty din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Amen. Ta en djup suck och kan vi sätta oss. Hörrni, kära vänner, vi har hållit på enligt kanske någon allt för länge med en serie som heter Wow. Där vi på något sätt försöker lyfta upp Guds storhet. Och jag ska försöka samman på något sätt veva den enligt min bästa förmåga. Och jag har då valt den här salmen. Och som jag sa tidigare, så jag har valt att plocka alla bibeltexter idag från Psaltaren. Varför det? Jo, för Psaltaren tror jag är en av de mest ärliga bibelböcker vi har. Människan, David och Mose och Aaron, alla möjliga typer där, så på något sätt beskriver sin livssituation många gånger i Psaltaren, precis som där. Man har stunder då allting är yes, och man har händerna i väder som när Finland vinner VM-guld i hockey, typ en gång i seklet. Och sen har man situationer där allt livet är bara, man på något sätt känner att det finns inget hopp överhuvudtaget. Man är på något sätt gett upp livets mening och allt det som finns till. Och allting däremellan. Och jag har försökt då hitta 11 korta punkter om detta. Det jag kallar 11 wow-faktorer hos Gud. Och vi är lika bra vi kör igång. Spänn bältet. Hela hängslet. Nummer 1. Gud är din bästa lyssnare. Och då säger ju bibeltexten att Herre, vänd ditt öra till mig. Och psalm 28:6 säger så här: välsignad var det Herren, till han har hört mina böner om nåd. Första tipset som jag skulle ge till dig utgående från den här texten är att tala med Gud. Tala vardagligt, tala enkelt, men framförallt tala med Gud. För jag tror, och vi tror här i församlingen, att Gud lyssnar på mig och på dig. Jag känner mig själv ganska dålig lyssnare, som vissa nära och kära familjemedlemmar får erfara ibland. Ibland på något sätt har man svårt att bara fokusera sig. Man har svårt att på något sätt vara en god lyssnare. Men det finns alltid en som alltid inte bara lyssnar, utan lyssnar noga, också vill lyssna. Och det är Gud själv. Guds egen egenskap, en sån här wow-faktor med Gud, är att han inte bara lyssnar. Han bara, åh nej, nu är det Anders nu igen, han har problem. Utan Guds egen egenskap är att han verkligen ser fram emot att lyssna på när du och jag kommunicerar och talar med honom. Och det är lika bra vi gör det så enkelt som det bara går. Så när du till exempel vaknar på morgonen kan du säga, Herre jag, Herre. När du kör till jobbet så kan du kanske säga en mening till honom. Säg, Gud, idag har jag lite utmaningar med den här saken. Kanske en arbetssituation, kanske en familjesituation. Nämn det till honom. Jag tror att vi behöver få ner det på en väldigt vardaglig enkel nivå. Bara tala vardagligt enkelt med Herren. Nummer två. Gud är din bästa själavårdare. Och det säger ju David så här. Vara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar sig på dig. På ett annat ställe i psalm 25:20 så står det: bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte komma på skam. Och där kommer det viktiga. Ty jag flyr till dig. Jag och många andra så har dels själv suttit i terapisamtal. Och jag har vänner till mig som av olika omständigheter gör det idag. Och jag har stor respekt för dem. Och vi ska använda den kunskap som världen har. Men många gånger så märker jag, observerar jag, att när man har upplevt sår, man kanske som jag som har haft lite mobbning och andra saker, förkastelse man fått kämpa med, så jag observerar att det bästa och svåraste som jag många gånger behöver göra är att gå till Gud. Att öppna upp min inre värld för honom. Och vi tycker många gånger att det är pinsamt och det är jobbigt och det är svårt. Den mänskliga reaktion. Den Adam och Eva har gjort bort sig där i Edens lustgård, så springer de inte i Gud, utan de hoppar in i buskaget. Jag tror att de inte Gud ska se dem där av någon anledning, fast Gud har skapat själva buskaget. Så jag tror att ett tips nummer två, att tillåt Gud att jobba med din insida och varenda dold kammare som du har där. Säkert har du som jag fått uppleva livets utmaningar och svårigheter. Och tror ibland så vår bästa medicin vi kan ha, det är bara att komma till Gud, fly till honom som David beskrev det. Och tillåt att Gud verkligen får börja operera i din själ. Vi kan uppleva besvikelser, vi kan uppleva bitterhet. Och jag tror många gånger den bästa medicinen mot allt det här, att bara fly till Gud. För han inte bara lyssnar, utan också är din själs herde och vårdare. Och det betyder att han inte bara kan hjälpa dig, utan han vill hjälpa dig. Du är ingen utmaning för honom, utan han blir glad när du kommer till honom och vill ha hjälp av han. Nummer tre. Gud är alltid nådefull mot dig. David säger så här: var mig nådig, Herre, till hela dagen ropar jag till dig. Det skulle en del av oss kunna ta till oss. Hela dagen, inte två minuter, en halv minut. Utan hela dagen, ibland behöver man ju ropa på lite när man är extra ivrig. Här igen så beskrivs Gud i psalm 103:8. Barmhärtig och nådig är Herren, sent i vrede och stor i nåd. Vi tror ju många gånger att Gamla testamentet är Gud en arg Gud som inte alltså hamnar i bättre humör i Nya testamentet och är glad. Men så är det inte. Utan Gamla testamentet, många ställen använder det uttrycket för att beskriva Gud snar till nåd och sent till vrede. Och då ska jag vilja uttrycka det på det sättet att lär dig vad det betyder att Gud har accepterat dig precis sådan som du är. Att vi behöver inte prestera och vi behöver inte hålla på och kämpa och förbättra oss på diverse olika kurser. Utan när du kom till jorden, när mamma och pappa din kom på att nu ska vi producera lite till. Då i den stunden så accepterade Gud dig. Ja, men hur är det med synden? Ja, men då kom Jesus och tog hand om den biten också. Att vi kämpar ju fortfarande i västvärlden och i östvärlden, säkert norr- och sydvärlden för den delen också, med att vi ska fortsättningsvis prestera vår acceptans hos Gud. Men jag kommer underfund med när jag läst Bibeln och när jag på något sätt vandrat med Gud nu ett antal år, så jag kommer på att Gud är inte så jätteintresserad av vad jag gör om man jämför med hur mycket han är intresserad om vem jag är. Och jag tror vi behöver lära oss det där, att förstå skillnaden på att prestera och att bara existera. För att inse den här känslan att Gud alltid är nådefull mot mig och mot dig, det gör att din prestationsångest förminskas. Limes går mot noll, säger man i matematiken, betyder att det finns ingenting kvar till sist. Och jag tror att fattar vi det där, Gud accepterar mig som jag är, så då vill jag älska Gud, men av helt andra orsaker. Jag älskar honom för den han är. Jag älskar inte för att jag gör någonting för att han ska acceptera mig. Nummer 4. Wow-faktorn hos Gud. Gud ger dig alltid glädje. Psalm 37:4, en fantastisk vers, säger så här. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Och oavsett hur kristna vi tycker att vi är många gånger, så tycker jag att vi, det här har vi många gånger svårt att fatta. Att den sanna, enda, riktiga glädjen som vi kan uppleva här på jorden, den får vi i honom. Du och jag försöker många gånger hitta genvägar. Vi ska prestera, vi ska skaffa oss materiell framgång och vi ska göra massa ideologiska framgångssagor. Men allt det där faller alltid i marken. Jämförelsevis med att hitta den sanna glädjen i Gud. Och det finns ju ett tips här från mig också. Att fall inte i frestelsen att finna din glädje i världen, utan finn den i Gud. Många gånger så predikar man, och inklusive mig själv mest av de alla troligen, att jo, vi ska följa Jesus och man ska gå igenom mycket lidande, så det är nog väldigt fint. Och det är en gammal fin pingsttanke det där. Men jag tror ändå att i allt detta så vinner vi en seger, står det på ett ställe. Och det betyder att jag tror att när vi följer Gud och lever med honom, så i alla livets omständigheter så kan vi alltid leva med glädjen i Gud. Då tänker jag på en av mina stora förebilder, brukar citera lite nu som då, Dietrich Bonhoeffer. När det berättas om honom när han ska gå till avrättningspodiet, när han ska hängas där i koncentrationsläger under andra världskriget. Och när jag läser den beskrivningen, som den där doktorn som närvarade under avrättningen, som beskriver att han med lugna steg, han böjde sig först innan han gick upp på podiet, så böjde han sina knän, och så står det att läkaren beskrev det på det sättet att han med full förvissning, står det, att Gud skulle besvara hans böner, står det. Och står det, han med lugn och med frid, fullhet steg upp, fick galgen snaran runt halsen och sen dog då ganska snabbt. Och då tänker jag att går det, är det inte ett bevis för att det går att ha glädjen i Gud genom livets alla omständigheter, så måste ju det vara ett ganska nära bevis i alla fall. Att jag tror, kära vänner, trots att vi har utmaningar och svårigheter, så går det alltid att ha en glädje i Gud när vi väljer att leva med honom, följa honom och bara på något sätt överlåta oss till honom. För den bästa glädje vi kan få, får vi inte från den här världen, utan får den från honom som har skapat världen. Nummer 5. Gud förlåter alltid dig. Och det är bra att tänka på ibland. Du, Herre, skrev då i vers 5, som är god och vill förlåta. Jag tycker om det där. Han vill förlåta. Psalm 32:5 så säger så här: då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa det: jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min synda skuld. Och då tycker jag, det är en fin, så finurlig sak som jag kom på här vid juletiden. Jag skrev: Gud älskar att förlåta synd. Jättestor reaktion på det. Alltså jag tycker, jag är själv ganska nöjd över det där. Bra, Anders, det var bra sagt. Tack. Alltså Gud älskar att förlåta synd. Det betyder alltså att när du har dåligt samvete och kämpar, funderar, och Gud, kommer han att acceptera mig? Så väntar Gud inte på det. Ja, nu ger vi en nåd en gång till. Nej, han längtar att ska komma till honom, så han igen bara får lyfta det här skräpet från dig och ge dig lite nåd, ge dig lite kärlek och bara överösa dig med hans godhet. Så mitt lilla tips till dig är att lev transparent, det betyder genomskinligt, och bekänn dina synder lite nu som då. För jag har upplevt av egen erfarenhet att när jag bekänner mina synder så mår jag lite bättre efteråt. För du har fått uppleva Guds godhet och nåd än en gång drabba mig. Så tänk på det där. Det kanske var lite för tungt för dina öron att förstå det. Men att Gud älskar att förlåta synd. Nummer 6. Kommer väl till grundläggande teologi här. Men Gud besvarar dina böner. David uttrycker det så här: Gud, hör min bön, lyssna till mina böners ljud. Och det är en dold submil förmaning till dig och mig att kanske någon gång också be med ljud. Psalm 66 och 5 uttrycker på det sättet: men har Gud hört mig, han har lyssnat till min bön. Jag gillar det där, alltså övertygelsen om att när jag har bett så lyssnar Gud till min bön. Ibland tror jag att vi, du och jag, ska få den inställningen att när vi ber så ber vi inte till ett universum där bönarna går med en sorts av ljusets hastighet och måste få igenom hela universum innan den eventuellt når fram till Gud. Utan jag tror vi behöver ibland förstå att när vi ber så lyssnar han och han besvarar. Och där är en sån här finurlig fråga ställd. Fråga dig själv, när fick du senast ett bönesvar? Alltså när har du bett och upplevt nu har Gud besvara den bön som jag har bett? Och har du tappat tron på, för det kan hända och det är mänskligt, har du tappat tron på att Gud kan besvara dina böner? För det är klart, går man igenom kriser och svårigheter och allting på något sätt vänds emot det, det är klart någon gång på vägen så kan vi tappa tron på att besvara faktiskt Gud mina böner. Men de goda nyheterna är att han gör det. Och det fantastiska är, och det är vår erfarenhet här i församlingen, också mitt eget liv, att Gud besvarar våra böner ganska ofta. Vi kanske inte alltid ser det, men han finns där och han leder oss. Vi kommer just till det också. Men tänk dig och fråga dig själv, att när fick du senast upplevt att Gud svarar en bön? Och funderar du till, om det var jättelänge sedan, men be lite till. Det står att den som ber, han ska få. Om man bultar på dörren så ska den till och med öppna. Och känner du inte att den öppnas så bult lite hårdare. Nummer 7. Gud är med dig även under svåra passager. David uttrycker det så här: att jag ropar till dig på nödens dag, till du ska svara dig. Där har vi ändå den här tron på att Gud verkligen är med honom. Psalm 86 och 13 säger så här: din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Jag har ibland observerat att bland de finaste människor som jag känner, det är de människor som har gått igenom en ganska stor livskris. Och i den livskrisen valt att sätta sitt hopp på Gud. Jag har stor respekt och jag vet själv hur utmanande det många gånger är. När allting vänds emot en och man känner att Gud, du är inte alls med mig, du är mot mig. Och alla andra också för den delen. Det är inte så lätt, det vet jag. Men jag observerar att det finns en styrka i att när de här svårigheterna finns och kommer emot oss, att ändå välja att följa Gud. Att välja att sätta sitt hopp till honom, att leva med en övertygelse. Att även om alla människor är emot mig så finns det en som är på min sida och det är Gud själv, universums härskare och regent. Och jag märker många gånger att när du och jag sätter vårt hopp till Gud under de svåra stormarna som många gånger kommer emot oss. Gud har aldrig lovat att våra liv ska bli jätteenkla. Men Gud har alltid lovat att vara med oss. Så när vi de här stormarna, utmaningarna väljer att sätta vårt hopp till honom, så verkar det vara så som den här kolbiten inom oss slipas och diamanten kommer fram till sist. Så tänk på det, att Gud är med dig även under dina svåra utmaningar som vi alla oundvikligen möter på vägen. Nummer 8. Snart är vi klar. Håll ut. Det kan ju lite första hjälp om någon har svimmat där bredvid. Men ni alla är med ännu. Nummer 8. Gud gör mirakler genom ditt liv. Med betoning på ditt liv. Herren, ingen är lik dig bland gudarna. Inga gärningar är som dina, säger David på ett annat ställe. 18 och 5, samma saltare. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre. Nej, förlåt. Jag hoppar fram. 105 och 5 menar jag. Tänk på det under som han har gjort, på hans tecken och hans domslut. Och nu kommer en liten, små, en liten utmanande, provokativ slutsats av min gom som säger så här: när fick du senast vara med om ett under? Har du tappat tron på att Gud förmår göra saker genom ditt liv? För jag tror, och lite sådär säkert provocerande om man kanske blir, någon blir sur på en, men jag är ganska snäll, så tror jag att det finns på något sätt ett liv som Gud vill att vi alla ska ta del av. Och det är Gud, när Gud får göra saker genom oss. Och tänker vi alltid, när vi tänker vad under och mirakel, så tänker vi alltid att nu ska någon död väckas upp och nu ska vi be och gå på vatten och ha oss. Men vi ska inte överglorifiera det. Utan samma under och tecken kan vara att du bjuder din granne som du inte ännu har lärt namnet på mat en lördagkväll. Att du på något sätt ger en 50 euro, en 20 euro eller en 5 euro till någon som du vet har det svårt för just nu. Att det kan vara ett lika stort mirakel och under där Gud gör någonting genom dig. För att på ett övernaturligt sätt hjälpa en annan människa. Vi ska inte alltid dra det till sin stora spets, utan låt vi göra det så vardagligt som det bara går. För Guds rike är väldigt vardagligt. Han har ändå skapat vardagen. Så tänk lite på, och be den här bönen som jag brukar be, och den är ganska farlig för människor brukar komma till tro då. Att Herre, finns det någon som behöver mig idag? Använd mig. Det är en av mina favoritböner, den är inte så lång så jag tror du kan till och med lära dig den. Hörrni, jag har bara tre punkter kvar. Nummer 9. Gud vill då äras genom ditt liv. Vad betyder det? Jo, David säger då så här. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. Det ska ära ditt namn. Och det var då psalm 18:50. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre, och lovsjunga ditt namn. Jag tycker om den där också, en halv jobbig vers det där. Därför vill jag tacka dig och lovsjunga dig, var då? Bland hedna folken, vad betyder det? Jo, bland helt vanliga människor. Okej, du behöver inte ha ett lovsångsband på din arbetsplats på måndag, det är inte den här versen handlar om. Men det handlar om att Guds och hans liv bör synas på något sätt genom dig. Det ska vara en skillnad på det sätt som du lever, när du lever med Gud, och på det sättet som de människor som inte ännu känner honom lever. Och då är en sån här halvjobbig fråga igen, men det är snart jul. Blir Gud ärad genom ditt liv en helt vanlig måndag morgon på din arbetsplats genom sättet du lever ditt liv jämte mot dina medmänniskor? Syns det på något sätt att du lever tillsammans med Gud? Eller har du dolt det som en ubåt? Så dyker du upp ubåten på söndagen och säger lite halleluja i ditt hjärta, så får du hem igen. Och det är fint och väldigt mysigt på många sätt och vis, men det välsignar ju inte så många medmänniskor. Har jag förstått. Och jag tror, jag lever en sån övertygelse om att vi följer Gud, så vill han bli ärad genom oss. Han vill att jag är snäll mot min granne som hade en fest och bara bullrar hela lägenheten i natten och höll på att slänga atombomber på den. När man skulle skriva predikan samtidigt. Höll på med all sån karaoke och ingen kunde förstås sjunga. Gud välsigna dem. Men, och då är frågan till mig själv att hur kan jag ära Gud jämte mot de här människorna? Kanske jag knackar på och frågar, hey, can I join you? Jag har en väg att gå dit. Den skulle passa in i sången i alla fall, tror jag. Men min fråga blir ändå att hur ärar jag Gud genom mitt liv när jag möter mina medmänniskor som ännu inte känner honom? Lever jag mitt liv på ett annat sätt? Är lika elak? Skvallrar jag, baktalar jag, håller jag på och fräser omkring? Eller syns Gud i mig, genom mig på något sätt när vanliga människor träffar mig? Två punkter kvar. Nummer 10. Gud leder dig genom hela ditt liv. David säger i vers 11. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta i detta enda att jag fruktar ditt namn. Psalm 139:24, som Tommy Järpe lärde mig när jag var nyfrälst, som jag alltid haft som en ledstjärna, säger så här. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Jag tycker det är en bra vers att säga. Att är man lite fundersam, är jag nu på rätt väg? Är jag på riksåttan eller är jag på en annan väg? När jag ska till Oravais. Och ska man bara be Herre, led mig Herre. Om jag på något sätt håller på att fara till Vörå, jag ska inte till Vörå, ingenting mot Vörå. Men jag ska till Oravais. Herre, led mig mot Oravais. En fin bild. Men också i livet att, är man lite nervös, är jag där Gud vill att jag ska vara? Då kan man be den här bönen, Herre, se till om jag är på en olycksväg. Så kan du leda mig in igen till den eviga vägen. Gud på något sätt har så full kontroll över dig och mig att han på något sätt bara justerar allt som behöver justeras och så far vi igen in på den eviga vägen. Någon frågade mig förr vad kallelsen var, då svarade jag förr att kallelsen kan definieras att älska Gud. När jag omdefinierar den, jag säger att din och min kallelse är att bli älskade av Gud. Men det är det det handlar om. Att vi tillåter att Gud älskar oss. Och då är det bara skönt att bara veta att Gud, han leder mig, han leder dig genom hela vårt liv. Och är vi bara lite nervösa så ber vi Herre, se till och med på en olycksväg så kan du igen bara justera in mig in till den eviga vägen. Sista punkten. Ingen sa amen, men det var ett gott tecken. Gud är alltid med dig. Sista versen i psalm 86 står det så här. Din nåd är stor över mig. Du räddar mig en själ ur dödsrikets djup. Och psalm 9:11. Det som känner ditt namn förtröstar på dig. Ty du överger inte dem som söker dig. Tycker om det där. Du överger inte dem som söker dig. Alltså så länge du är smått intresserad av Gud så kommer han inte att överge eller lämna dig. Han är alltid med dig och han hejar på dig och han tycker du är trevlig på alla sätt och vis. Och min avslutande fråga, jag gissar inte repetera de 11 punkterna för då drar vi igenom predikan igen. Så är du 100% övertygad om att Gud är med dig i allt du gör och att han har välsignat dig. Två viktiga saker som du och jag bör fatta. För det första att han är med dig och för det andra att han har välsignat dig. Så han är inte bara med dig, han är inte den här övervakningskamera som blinkar till och visar på alla fel som du håller på med. Och han har välsignat dig. Det betyder att han har accepterat dig, han har överöst dig med hans kärlek, godhet och nåd. Han leder dig, han backar upp dig, han förlåter dig, han välsignar dig, han hejar på dig. Han är till och med stolt över dig. För den du är. Och därför som jag tycker att Gud är wow, ska vi be. Tack Gud Herre för att du är så god mot oss. Att du älskar oss Herre för dem vi är. Och inte för vad vi har gjort utan bara för att du existerar och för att vi existerar. Tackar dig Herre att du ska välsigna allas vår jul. Och jag vill Herre be för de människor som upplevde lite extra kämpigt, motigt, utmanande här ibland oss just nu. Jag ber Herre att ditt liv, ditt ljus, din barmhärtighet, allt det här som finns i din natur ska bara drabba oss allihopa. Jag tackar dig Gud Herre att du är så god mot oss, att du älskar oss. Hjälp oss Herre att ta emot din kärlek. Hjälp oss Herre att bara acceptera att du älskar oss utan att vi kan göra så mycket åt det Herre. Jag ber Gud för de som kämpar, de som är trötta, de som inte ser fram emot julen. Hjälp oss Herre att lyfta våra bördor Herre av varandra. Och hjälp oss här i församlingen att se till varandra, uppmuntra varandra, stötta varandra och älska varandra lite till genom den kärlek som du ger oss. För jag tror då är du Herre mest nöjda och glad över det arbete vi gör. Jag tackar dig Gud och ber Herre att du är med oss i Jesu namn. Amen.